Det är avsnitt 60, mina vänner. Vi sitter live här från Stockholm Tech-konferensen i Stockholm Waterfront-huset. Det är precis bakom oss har vi montrar av många, många montrar med nya företag som står och ivrigt försöker harassa oss med prylar av diverse slag för att vi ska bli helt övertygad om att det är det här företaget vi ska lyssna på. Men och mitt emot mig sitter som vanligt Joakim Falk, the ballast, the falcon i stan. Hur är läget, Jocke?
Jo, det är okej. Jag hade ju jävligt svårt att hitta hit.
Ja.
Jag har ju inte varit på Waterfront tidigare. Jag gick ju in på Radisson Blu-hotellet nere vid centralen.
Ja, just det.
Och irrade runt där. Men sen så kom jag upp hit. Och det är en jävligt speciell byggnad alltså. Vi har ju fått låna deras VIP-avdelning av restaurangen typ.
Så den här gången har jag alltså tillstånd att få vara här, vilket därmed ingår att du säger att det är Radisson Blue som vi är på.
Ja, Waterfront. Ja. Ja, men så vi sitter ju i ett rum som är, ja, vad är det, 7 meter i tak. Och höga gardiner och bara alla väggar är gjorda av glas.
Jajamän.
Det är lite futuristiskt, det är härligt.
Ja, det är trekantigt rum också. Det är mysigt. Ja, så här sitter vi och det är lite bakgrundssål som ni får överseende med. Men Jocke kommer göra sitt bästa med att filtra bort det här i redigeringen. Eller hur, Jocke?
Exakt, jag kommer göra allt som står i min makt för att ni ska få så bra ljud som möjligt. Men det gör jag ju alltid.
Men Jocke, vi har aldrig pratat om det här. Det är ju du som faktiskt klipper podden.
Mm.
Vill du berätta lite hur det känns att vara lite gud över våra samtal?
Ja, det är ju lite speciellt att, alltså i början så var det ju jättespeciellt att lyssna på sig själv.
Ja.
Alltså lyssna på sig själv och sina resonemang och sina fel man har i rösten.
Mm.
Det var ju mycket att man avbröt sig själv och tänkte om och jag klagade ju på dig för att du ömmade dig och så här, jag var tvungen att klippa bort det och
ja, just det.
Det har du ju slutat med.
Har jag verkligen det?
Du har slutat med det väldigt mycket. Dock så har du börjat med någonting annat.
Okej, vad är det nya?
Det är svinjobbigt, men det är väldigt distinkt. Jag har inte velat säga det här till dig för att jag har tänkt att det här är ju i alla fall bättre än ditt ömmande.
Okej.
Och det är att ibland, eller alltid nästan,
ja,
när du, för grejen är, du ömmade när du tänkte. När du tänkte efter i ett resonemang så ömmade du. Så du höll inte käften. Så då säger jag åt dig, håll käften. Då började du vara tyst. Men när du efter en tystnad börjar prata så låter det så här.
Är jag så torr i käften alltså?
Ja, men jag vet inte om det är därför. Men varje gång så, och sen börjar du prata om det du ska göra. Så att då tänker jag, ja men det spikar ju liksom. Så det kan jag ju bara klippa bort.
Okej.
Och så. Men jag tänker att så det är lättare att klippa bort än att du ska behöva tänka på det och då börja ömma igen. Jag tänker att det blir en spiral.
Okej.
Men hur är det med dig då?
Ja, men det är fint. Det är en väldigt underlig konferens det här. Jag tänkte att det skulle vara mycket mer grandiost än vad det var. Det är egentligen bara en liten mässhall med extremt fullpackat med montrar och en väldigt häftig Tesla-bil i mitten som tar all uppmärksamhet. Och sen så är det den stora liksom konferenssalen, om man säger. Som det är väldigt mycket snack om, på väldigt så här ytlig nivå, om de stora förändringarna och hur allt är så fantastiskt hos de här enskilda företagen. Och emellanåt så kommer det då ett nytt startup som ska pitcha sitt nya, och det är horribla pitchar och man sitter och skäms nästan hur dåliga CEOs kan vara på att presentera sitt egna företag, om de är nervösa eller vad det beror på. Men Det är faktiskt lite skämmigt alltså.
Men känner du att du skulle gjort det bättre?
Ja, faktiskt. Alltså utan att ens vara oödmjuk så kan jag säga. Eller säger man så?
Nej.
Utan att ens behöva vara ödmjuk så säger jag att jag lätt skulle kunna göra det bättre. Does that make sense?
Nej, det lät.
Men jag är ju väldigt oödmjuk i dem att säga så.
Ja.
Men
du säger, ja. Hade jag varit lite mer ödmjuk hade jag varit perfekt.
Ja.
Exactly.
Det var någon, min gamla chef som på Coffee Cow, jag var ju den bästa säljaren där, och när jag kom tillbaka nu i somras skulle sälja här, så bara kläckte jag mig ur det här att så här, ja, det är ingen som kan göra, eller det är ännu ingen som slår mina rekord, så jag har ju bara mig själv att jämföra med, vilket var ganska
jävla självgod.
Ja, men ja, men det är inget
bra igen.
Ja, okay. Got it on tape.
Ja.
Men det är en ganska bra sak att säga egentligen. Jag har ju bara mig själv att jämföra med.
Ja, alltså, men det är ju det. I Sverige så handlar det ju många gånger om att även när du säger sanningen så framstår du som självgod.
Mm.
Alltså för att när du är i Sverige, så när du är bäst, så ska du inte veta om det, enligt normen.
Mm.
Och det är ju väldigt konstigt, för att jag lever ju efter bilden av att den som inte är bäst är inte med och spelar i samma liga.
Mm.
Och det handlar bara om att man vill ju ha en, alltså bygger man ett, till exempel bygger man ett företag eller gör man någonting kreativt eller hur vad det än är, om man jobbar på inspelning eller utvecklar en ny app eller spelar en ny podcast, så vill man ju göra det med bara A-spelare.
Mm.
Man vill ju inte att B-laget ska komma och bara så här förpesta tillvaron, eller vad säga.
Ja, men exakt.
Men det handlar ju om att då måste ju A-spelarna också veta om att de är bra. Jo, så att de sen kan sälja in sig själva.
Mm, verkligen. Och liksom en B-spelare tar ju tyvärr en A-spelares plats, liksom, som Steve Jobs brukade säga.
Ja, men exakt.
Men, ja. Jo, och på tal om Steve Jobs, så är det ju så här att det är nästan lite så jag skäms för det. Alltså, jag är ju så fruktansvärt taggad. Jag känner mig som ett barn dagen innan julafton. Och då brukar det ju knappt ens vara så himla taggad på julafton. Utan det här är alltså en helt ny nivå utav spändighet som jag känner inför tisdag. Mm. Då Apple ska ha sin storslagna, kanske största keynote genom tiderna.
Ja, men hur har det gått för dem sen Steve dog?
Alltså, menar du keynoten, ja, eller precis, företaget
för det, i sig? Nej, jag menar keynoten. För det sista han gjorde var väl iPad 2, va?
Ja, jag måste ändå säga att Tim Cook, den nya CEO:n, har varit förvånansvärt bra. Alltså, han har ändå tagit Steve Jobs retoriken till en, liksom en annan nivå. Mm-hmm. Inte en högre nödvändigtvis, men han kan ändå leverera på ett sätt som väldigt få CEOs för techföretag i världen kan göra.
Mm.
När det handlar om att presentera en produkt, så handlar det, ja, men vi har pratat, eller jag vet inte om jag har pratat om det här i podden, men en modell som vi ofta följer på i skolan när man snackar om ett företags värde och så vidare är den här golden circle, där ute, längst ut har vi the what, halvvägs till mitten har vi how, och sen i mitten har vi the why. Och why-et för liksom Apple handlar ju väldigt mycket om den här livsstilen, och kunna förmedla varför vi gör de här fantastiska produkterna.
Mm.
Och inte just bara vad produkten är, som kanske en Samsung-presentation skulle vara.
Nej, precis.
Och det är just det som jag måste säga att jag är väldigt fascinerad av, att Tim Cook kan åstadkomma och bibehålla det här, att verkligen, ja, men Apples ådra finns verkligen kvar, även om inte Steve Jobs är kvar.
Mm. Nej, men jag läste ju precis ut Steve Jobs biografi.
Mm.
Och den är ju fantastisk, alltså.
Mm.
Den är ju skitbra på så många sätt, och han var ju ett sånt jävla as, framgår det ju. Den är ju, den är ju speglad från så många olika vinklar, och så den är ju bekräftad av så många av alla de här olika människorna på ett sätt som få berättelser är. Mm. Den är ju en av de ärligaste berättelser som jag någonsin kommit över.
Mm.
För att den är så transparent, och det var ju så han ville ha det också.
Mm.
Han släppte ju sitt kontrollbehov helt och hållet till Walter Isaacson, som har skrivit den.
Mm.
Och den, ja, den är fantastisk. Så den borde ni verkligen läsa om ni kommer över den.
Men är det inte också lite så att i stil med Steve Jobs så ger den ett väldigt fint sken av att vara transparent?
Ja.
Alltså sen, jag tror säkert mycket av det. Alltså det är inte så att det är lögner någonstans. Men det är, jag tror fortfarande att Steve Jobs sitter på en hel del saker som nog inte riktigt kunde nå fram genom.
Absolut, men däremot så tror jag att hans, att bilden av honom, alltså den bilden som hans gamla exfruar eller exflickvänner och, och barn och även fiender, alltså de som jobbar mot Apple och deras produkter och konkurrerade, de fick ju också komma till tals och säga att han var ett as liksom. Att han var en douchebag och det drar sig inte Walter Isaacson för att använda i boken. Och det är ju fantastiskt, och det gör ju att boken lyfter något så extremt, eftersom att det är inte en bok beställd av den som ska porträtteras, utan det är en bok utifrån som bara skildrar hans liv liksom. Men såg du, apropå Apple och deras keynotes, såg du IKEA?
Nej.
IKEA-reklamen?
Ur fotbollskuppen?
Nej.
You know, once in a while something comes along that changes the way we live. A device so simple and intuitive, using it feels almost familiar. Introducing the 2015 IKEA catalog. It's not a digital book or an e-book. It's a bookbook.
Trademark på bookbook. Det är så jävla bra.
Oh shit.
Är inte det en fantastisk reklamfilm?
Ja, jävlar vilken skön reklam. Alltså det är så perfekt exekuterad, eller vad man säger.
Alltså den är fantastiskt genomförd i exakt hur känslan av videopresentationen av Apples produkter är.
Jo,
och vi länkar ju självklart till det här klippet från vår YouTube-kanal, ska
yes,
säga.
Precis. Ja, men verkligen så som man vill att en reklam ska vara. Men det är ju sjukt hur Apple har satt en sån standard på, alltså för även om jag vet att det är en IKEA-katalog och liksom hur de än pratar om den, så blir den väldigt mycket mer attraktiv.
Man vill ju ha den.
Ja.
Jag vill ju ha den nya IKEA-katalogen.
Ja, alltså egentligen så jag har ganska svårt egentligen att genomskåda de psykologiska effekterna, ja. Så varför det är så. För att egentligen, jag har ju lärt mig att hata den bakgrundsmusiken som alla, alltså varenda product launch eller varenda Kickstarter-kampanj eller liksom varenda video utav en produkt har ju den här a cappella, lite glatta
kling-klonk-musiken,
som är så fruktansvärt.
Som låter lite som att någon slår på så här halvfulla glasflaskor.
Och som är så här, 99% av fallen ska vara rättighetsfri, och därför är det väldigt låg kvalitet på den också, som är så här, herregud. Men det är en fantastisk, fantastisk reklamfilm, måste jag säga. Och att de har trademarkat BookBook är ju...
Det är fantastiskt, bara det.
Ja, jo, men det var fint. Men för att återgå till keynoten som kommer att visas på tisdag kväll, våran tid. Livestreamas förmodligen från deras hemsida, men bara från Safari browser, så alla er PC-användare, Jocke, kommer alltså inte kunna se det, men om ni inte kollar i iPhone. Så ja, jag vet inte, mina förväntningar har aldrig varit så här höga inför en keynote.
Men det enda som de ska presentera är iPhone 6?
Nej.
Nej, vad ska de göra med?
Klockan.
Jag har inte hört någonting. Alltså, jag är så jävla dåligt informerad om det här.
Det här och sen så finns det ju den här, ja, men alla leaksen och allting är ju, det bygger ju upp, alltså det spelar ingen roll om jag får se någonting som jag redan har sett förut. För att det handlar ju i det här fallet, precis som den här IKEA-reklamfilmen, om den här psykologiska Apple-effekten som bara blir så sjukt påträngande att jag liksom, jag tror att det här kommer vara skedet i mitt liv som jag kliver över till en iPhone, kan jag säga, utan att ens ha sett produkten liksom.
Men det är ju som det är ju det, för vi pratade om det när de hade sin förra stora keynote, när de gjorde iPhone 5S-släppet, och jag satt, eller jag kollade inte på keynoten, utan jag kollade bara på den videopresentationen i efterhand, och satt och blev tårögd över videofunktionen i telefonen.
Ja.
Och jag förstår ju inte mig själv i det.
Ja. Jo, men eller
jag kommer ju sitta på exakt samma sätt på tisdag och inse att jag har gjort ett felval. Jag har ju bundit upp mig för tidigt på en ny telefon, och nu måste jag ju köpa en ny, och jag kommer bli ruinerad. Men jag skiter i det, för jag har den här.
Ja, eller hur? Men kopplingen som jag gjorde idag med... eller liksom, det finns ju ett surr här på den här techkonferensen kring den här tisdagens event, som folk tror ju att världen kommer att förändras. Alltså på riktigt. Och framförallt jag såg nu en panel som handlade om e-commerce, liksom om liksom näthandel. Och just grejen av att iPhone 6 nu kommer att ha NFC. NFC för de som inte vet är det här som gör att man kan läsa ett SL-kort med telefonen i princip. En RFID-chip som sitter, en RFID-läsare i princip. Så att det grejen är att Apple har alltså gjort en del deals med banker över världen, och vilket gör att de är på väg in i att betalmarknaden, att så, ta över betalmarknaden.
Så du typ kommer kunna lägga telefonen vid kassan, skriva in din kod i din mobil.
Exakt, exakt. Och jag menar, om Apple ger sig in i någonting så har ju historien visat att de tar över någonting. Sen också att nu klockan som då ska släppas, nu enligt rykten såklart också ska innehålla NFC. Det här kommer ju bara de, alltså så här, det är så sjukt hur en produkt som ingen har sett överhuvudtaget kan redan nu i folks hjärnor vara implementerad på ett sätt som folk vet och är övertygade om att det här kommer vara det nya, alltså paradigmskiftet kring wearables. Och det är nog helt sjukt hur det här kan hända liksom. Ja, men det är som så här, det är som att, ja, men vi vet att det ska vara en konsert på eller på, vad vet jag, på någonstans, och vi vet inte ens vilket band det är som ska spela, och vi vet liksom ingenting, men ändå så är det slutsålt. Det är samma egentligen helt oförklarliga liksom, eller det är ganska förklarligt med Apple som varumärke, men det är så sjukt vad de har för varumärke att de kan göra en sån grej. Och att låta saker, de betalar liksom ingen media överhuvudtaget för all media de får. Och ja, det är sinnessjukt. Och sen samtidigt så har de ju i år startat en gigantisk in-house mediaagentur som förmodligen agerar lika smart som Apple själva liksom, och är ansvariga för en större del av de här leaksen. Så att, ja, men det är, jag är verkligen, jag står på knä och gråter i förväg inför den här keynoten, för att jag är så taggad.
Tycker du om ensamhet?
Jag kan både älska det, men jag har väldigt svårt att utsätta mig för det.
Okej. Varför?
Det var här i veckan som jag behövde sitta ner och reflektera och tänka lite. Som jag åkte, cyklade till Apberget på Långholmen. Satt mig upp på berget, fin utsikt, satte på musiken i luran och tänkte att nu jävlar ska jag få tänka lite och utsätta mig själv för att gå djupt in i tankar och verkligen så här känna efter hur saker och ting känns. Det tog mig 5-10 minuter max tills telefonen var uppe, och jag kunde liksom inte fly undan telefonen. Nej. Och jag kände mig ganska plötsligt så här hijackad utav min telefon, när jag faktiskt ville utsätta mig själv för de här tankarna liksom.
Jag förstår. För jag är ju en på ett sätt sällskapssjuk person. Jag hör alltid av mig till folk. Jag vill alltid, när jag har tid över, träffa människor. Det är sällan jag sätter mig och bara är. Men jag kan också älska de dagarna. För i tisdags så, alltså jag gjorde dem, nu måste jag kanske också berätta, att jag gjorde de mest lättförtjänta 500 kronorna jag någonsin har gjort.
Okej. Vad gjorde du?
Jag stod framför en kamera och sa tre meningar. Det här var för en Burger King-reklam. Och jag kom till Drottninggatan vid halv tre. Ställde mig framför kameran, sa mina tre meningar. Det tog max 10 minuter. Skrev på ett papper och fick 500 spänn i handen.
Oh shit.
Det är en rätt bra timlön. Det är så här advokatarvode på 3000 spänn i timmen.
Det brukar ju ändå vara så som statist att man, det ingår i paketet att man behöver vänta i typ 15 timmar på att få säga sina meningar. Men ja, det lät bra.
Jag kom dit, sa mina grejer, gick därifrån.
Det var, är det här någonting som kommer visas på TV?
Ja, på YouTube.
All right.
Och på Facebook. Så jag tror till och med att det ligger ute redan.
Okay.
Det är någon Burger King news typ. Jag vet.
Okej. Okay.
Ja. Ja, men och efter det här så insåg jag ju att alla mina vänner jobbar.
Mm.
Alltså jag försökte höra av mig till folk och insåg att alla jobbar. Jag har ingenting speciellt att göra. Min dator var jag tvungen att lämna till en kille som skulle hjälpa till med Alex video.
Mm.
Så att jag hade ingen dator heller. Jag kunde inte sätta mig och riktigt jobba eller så. Så att jag gick runt på stan och bara var själv. Själv är man väl alltid, men jag var ensam. Och då gick jag runt och bara tänkte på massa saker. Gick runt och tog en kaffe på mitt stammisfik och bara var.
Mm.
Och det var härligt, jag gillade det.
Mm.
Men jag ville ändå, jag tänkte ändå så här, ja, jag vill gå på bio idag. Jag vill se Sin City, för att den har ju affischerats över hela stan. Liksom.
Mm.
Att den har haft premiär. Och jag ville se den. Men då tänkte jag, kan inte gå på bio själv. Det är någonting som min pappa har gjort några gånger. Jag har varje gång avfärdat honom som galen. Men sen så insåg jag att så här, nej, men det kanske är härligt. Det kanske är trevligt att bara sätta sig i en mörk biosalong och man kanske inser någonting annat.
Mm.
Har du suttit i själv på bio?
Det har nog hänt någon gång, tror jag.
Ja, för det är ju speciellt när man sitter där. Jag tror att man tar in filmen på ett annat sätt.
Mm.
Jag köpte ju biljett till Sin City då. För övrigt så var ju den i 3D, vilket är, det, jag hatar det fortfarande. För att tekniken är inte där än.
Mm.
Det finns ingenting som är jobbigare än, alltså man får ont i ögonen fortfarande. Det är för jävligt. Men jag satt där i alla fall och insåg att den här filmen som jag vet, alltså den första filmen, Sin City 1, är ju så jävla bra. Den är så snygg och nyskapande i sitt stilistiska sätt att vara på. Och den här helt svartvita och delvis färglagda seriekänslan är så satans snygg. Och den finns ju här också. Jag vill ju uppleva någonting vackert. Jag vill ju uppleva ett bra mästerverk.
Ja,
den här popkonsten som det faktiskt är att titta på Sin City 1. Men det var någonting som, den fångade inte mig. Det var inte en bra film på det sättet som ettan var. Och när jag sitter där och inser det, så blir ju illa till mods för att jag sitter där också ensam. Jag kan inte uppleva den här, jag kan inte prata med någon om det. Jag kan inte uppleva den här dåliga känslan av filmen. Alltså det är en bra film så, men den upplevde inte mina förväntningar, eller uppfyllde inte mina förväntningar. Och jag kan inte reflektera över det med någon annan än mig själv och försöka förklara varför. Och det var så jäkla svårt alltså. Och sitta där och gå därifrån med någon form av tomhet i bröstet av att ens förväntningar inte har uppfyllts. Det var speciellt alltså.
Intressant, för när du pratar om ensamhet så slås jag av, det är en kille i min klass som nu om några veckor ska åka iväg på 10 dagars läger i Norrköping någonstans, tror jag, eller mellan Jönköping och Norrköping. Som det hela läget går ut på att man lämnar in sin telefon och man svär en ed typ att man ska vara liksom inte kommunicera med någon, absolut inte prata med någon,
alltså inte de som är där på lägret heller.
Nej, precis, inte störa dem i det. Alltså man mediterar 10 timmar om dagen och man liksom utsätter sig själv för en själv på ett sätt. Och jag blir otroligt fascinerad utav den här tanken av att utsätta sig själv för sig själv. För att det är den personen man minst, alltså, eller mest sällan gör det med, eller hur säger man? Man blir väldigt sällan utsatt för sig själv. För att man så ofta, alltså sover du så är det är väl det tillfället man gör det, men då hamnar du i ett annat läge av ditt medvetna. Men annars så, i alla fall för mig, så är jag så aldrig, alltså, ja, men det är det jag menar när jag satt där på Apberget själv, att inte ens då lyckades jag utsätta mig själv för mig själv, för att jag var tvungen att ta in mitt sociala nätverk på Facebook, scrolla igenom det och saker som egentligen inte är särskilt intressanta, men just för att nästan det finns en rädsla att utsätta mig själv för mig själv. Att jag inte vågar gå in i min egna uppfattning av världen utan att reflektera den emot någonting annat.
Men är det för att, är du rädd att du upptäcker att det du har utsatt andra för, alltså dig själv,
mm,
att när du utsätter andra för dig själv, att det är något du är rädd att du inte ska tycka om? Eller är det därför det är så?
Nej, ja, eller det vore nog, för att jag skulle kunna komma fram till den slutsatsen skulle jag behöva gräva väldigt mycket längre ner än vad jag hittills har hunnit gjort.
Ja, men det är klart, men jag menar, vad är det du är rädd för? Eller varför har du, varför utsätter du inte dig själv?
Ja, men jag tror att en sak handlar egentligen om, som inte har med rädsla att göra, är att jag tror mig själv veta mig själv. Eller känna till mig själv. Och att, ja, men den där tanken känner jag ju till, för att det är min tanke.
Mm.
Men där i, det handlar om att jag är väldigt, väldigt ovan vid att utforska mina egna tankar utan att studsa dem mot någon annan.
Mm.
Som provocerar fram någonting. Och jag menar, det är inte så att jag har svårt att komma fram till egna tankar i ett samtal. Även om du inte triggar dem, så behöver jag ändå utsättas för att formulera dem. Och det är väldigt lätt att när jag sitter där själv i mina tankar, att jag kan lägga dem åt sidan och inte utsätta mig själv för att tänka igenom de här tankarna. Och det är det jag tror att det här lägret skulle kunna vara så otroligt spännande.
Mm.
Att, och det kostar liksom ingenting. Du får gratis mat, eller du betalar det du kan betala liksom, om du vill. Och ja, men för att förr eller senare under de här 10 dagarna kommer du behöva liksom ta itu med tankar som har funnits där länge, och eller saker som har hänt i ditt liv som du kanske aldrig har tänkt på.
Nej.
Och det är en ganska, både läskig men sjukt intressant situation, tror jag, som jag nog väldigt gärna skulle vilja utsätta mig själv för.
Ja.
Tror du att du skulle kunna göra en sån sak? Stänga av och inte kommunicera med någon på 10 dagar?
Jag tror att det är ett sånt jäkla stort steg.
Mm.
Alltså jag är ju absolut på tanken av det. Men jag tror ju att man blir galen efter en dag eller två.
Mm.
Alltså när man är inne på sin fjärde dag,
mm,
av att inte se eller prata med någon,
mm,
så tänker jag att herregud, ska jag ha 4 dagar till av det här, eller 3 dagar till, eller vad det nu blir, 6 dagar till. När man är inne på sin 9:e dag, alltså man måste vara så uttömd emotionellt att det kanske kan vara farligt för en liksom.
Mm. Just steget av att sen börja prata med någon.
Ja, fy fan. Vad säger man? Och vad säger man om man har insett saker om mänskligheten eller om sina föräldrar eller sina vänner som man inte har insett tidigare, för att man alltid speglat sig själv i dem?
Mm.
Om man har insett att ens föräldrar är på ett visst sätt, eller man har insett saker som de inte har insett om världen. Hur börjar man kommunicera? Det är som att en högintelligentare utomjording kommer hit och ska kommunicera med oss, eller som att apor, eller som att vi skulle kommunicera med ett gäng schimpanser liksom.
Ja. Alltså jag skulle tycka att det vore otroligt, alltså det som händer på det här läget är att man alla går igenom samma sak, men man får inte störa varandra i varandras liksom,
process.
Mm. Och, men det jag skulle tycka var sjukt intressant är att faktiskt få, alltså så här, inte kommunicera med liksom, så här, försöka att kommunicera med teckenspråk och så vidare, men man kommunicerar ju på så mycket olika nivåer utan att faktiskt prata verbalt.
Mm.
För jag menar, och tänk att lära känna någon i 10 dagar utan att få prata med personen.
Mm.
Vad sjukt det vore. Alltså jag tror att man skulle nå såna helt enormt andra, alltså du skulle få en helt annan känsla av att känna en person. Fastän jag inte vet ett skit om dig, så känner jag ju dig.
Mm.
Liksom, fast på ett helt annat stadium.
Men hur skulle man göra då? Alltså, skulle man kommunicera via blickar då, eller?
Nej, men bara tänk tanken av, alltså, det är ju väldigt sällan man gör det, men faktiskt att stå och stirra i någons ögon i bara 5 minuter.
Mm.
Det gör man aldrig.
Nej.
Alltså att bara vara tyst och stirra i varandras ögon. Det är ju så mycket som händer i bara det. Och jag tror att så här, det är, jag är bara fascinerad av tanken. Jag skulle fruktansvärt gärna vilja testa det någon gång. Och bara, ja, men det behöver inte vara i 10 dagar, men i alla fall 2 dagar. Eller en dag, att bara liksom hitta varandra i bara ögon.
Och men är det inte bättre? Ja, men ja, nej, men jag tänker, jag tyckte det var ändå mer intressant med det här att hitta sig eller se sig själv eller utsätta sig för sig själv. Där finns det ju något som är, för det finns ju något speciellt i ordvalet, just att utsätta sig själv
för sig själv. Ja.
För sig själv.
Mm.
Där finns det ju någonting som är både farligt och spännande, för att det känns som att man kommer hitta så mycket som man inte var beredd på.
Mm, exakt. Vad tror du att du skulle hitta? Du såg ju alltså Sin City, som du inte tyckte om särskilt mycket. Däremot, jag måste bara i samma veva nämna att jag har sett två av de bästa filmerna jag sett bara i loppet av en vecka.
Ja, då kanske jag har något att hämta här.
Ja, det vill jag verkligen skicka med alla lyssnare. De här två filmerna, wow, säger jag bara. Den första filmen jag såg var Waking Life.
Mm-hmm.
Det är en, den är från 2001, tror jag. Den är ganska gammal. Men den är extremt speciellt filmad. De har liksom filmat av vanlig live action, men sen så har de skissat över det och satt liksom bilderna väldigt flummiga proportioner och fått så här bakgrunder att röra på sig. Det ser otroligt drömlikt ut, för att saker och ting är liksom inte statiska, utan det händer, vilket också är temat i filmen, dröm. Och filmen har liksom ingen tydlig story som den följer överhuvudtaget, utan den leker väldigt mycket med, ja, jag vill inte riktigt avslöja, men det skulle vara svårt att inte göra det om vi nu ändå ska prata om det här. Men det handlar om mer eller mindre en lucid dreaming. Vet du vad lucid dreaming är? Ja. Jag tror vi har pratat om det här förut, men det är alltså
vakendrömmande.
Ja, eller medveten om att man drömmer. Och det förstår man ju överhuvudtaget inte om att det är första halvtimmen någonting i filmen, utan det är den här karaktären som träffar otroligt intressanta människor, och man får se fragment ur olika liksom situationer och liv där inte huvudkaraktären heller är med, som de samtalar om extremt filosofiska och spännande tankar som, och det går så väldigt, väldigt fort, så att man hinner knappt ens reflektera kring vad de sa och ens hänga riktigt med i vad de sa, men man bara hör de här olika fragmenten och blir helt så här, va, vänta nu, shit, det där var ju typ det smartaste jag hört, typ. En sån är ett väldigt avslappnat samtal, ett par ligger i sängen och hon undrar vad han tänker på, och han säger någonting i stil med att du vet att du, eller du nämnde någon gång att du ibland tänker över ditt liv som att du utifrån en gammal dams perspektiv. Och det, sen så går han in i ett resonemang kring att man, du vet när du vaknar på morgonen och du kanske vaknar 6:50 på morgonen, och sen så somnar du om och du måste egentligen gå upp, men du somnar om, och sen så i den här drömmen känns det som att det går timmar eller veckor liksom. Men sen så när du vaknar igen så är det bara 2 minuter senare. Den känslan, tänk om egentligen hela efterlivet är en återdröm. Alltså så här, precis det, för jag tror att han byggde in någonting i form av att precis innan man dör så hamnar man i det här drömstadiet typ. Och att man egentligen våra liv är en åter, alltså det
ett,
som vi,
ett återskapande i någon annans efterliv.
Ja, eller ditt egna liksom, att du egentligen bara, det vi upplever nu är egentligen bara en dröm av att innan man dör, vilket skulle kunna vara en bild av hur reinkarnation, vad det egentligen är liksom.
Det här låter som en otroligt flummig film.
Den är väldigt flummig, men den har så extremt spännande tankar, som jag kan verkligen, verkligen tipsa om den. Och när ni har sett den så kommer ni förstå vad jag menar med att jag numera måste kolla lampknappen innan jag går och lägger mig.
Det låter läskigt.
Det är en sån sorts check om man drömmer eller inte. För att man inte kan påverka ljuset i drömmar. Ja, det var mitt ena filmtips. Men, men innan vi går vidare till nästa, lucid dreaming, har du försökt på det någon gång?
Ja.
Har du lyckats med det?
Ja.
Du har det?
Någon gång.
Hur var det?
Eller jag har snarare, jag har inte lyckats med det när jag har försökt det. Jag har hamnat där av mig själv.
Visst är det en fantastisk känsla?
Ja. Det är ju helt otroligt. Alltså det är, man övervinner ju sig själv på ett sätt som är helt utanför världen liksom. Och det jag har ju den här filmen, science fiction filmen Divergent.
Inte sett.
Nej. Jag har läst boken nu också. Det är väl en liten efterskalv, eller jag vet inte vilket som kom först egentligen, men efter Hunger Games här, med den starka kvinnliga unga protagonisten som är bäst. Och fantastiskt bra film tyckte jag, det var därför jag också läste boken i efterhand. Men den handlar om att de gör massa simuleringar av sina rädslor. Och att hon är en viss typ av människa då, som kallas Divergent. Och de är sådana som kan ställa sig utanför det här och inse att det bara är en simulation. Och i de här experimenten då övervinna systemet liksom.
Just det.
Och det är ju den känslan som lucid dreaming är. När du i en dröm upptäcker att, men jag drömmer ju. Och när man då i sig själv inser att om jag drömmer så är det ju min egen hjärna som utsätter mig för de här hemskheterna eller härligheterna eller vad det nu är man drömmer om. Och om det är jag som utsätter mig själv för det, så kan jag ju kontrollera det. Och när man då lyckas, jag har ju aldrig lyckats vara kvar så länge i det att jag har lyckats övervinna min dröm. Men jag har varit kvar så pass länge i det att jag har kunnat kontrollera det som händer. Och där, det i sig är ju en vinst liksom.
Exakt. Men för det som jag tycker det var så, en av de väldigt inspirerande grejerna med den här filmen var att egentligen om man ser det som i drömmen, att kunna övervinna drömmen och att kunna ta kontroll över händelseförloppet, och att det spelar liksom, en grej som de nämnde är att man kan ha fantastiskt bra sex i drömmen liksom, en sån sak. Det är att liksom vem man, för att man är medveten om att det är en dröm, så spelar det liksom ingen roll. Då kan man göra vad man vill lite. Och att kunna applicera det på ens verklighet. Att det spelar liksom ingen roll. Jag menar, att jag är ju i kontroll över mitt liv.
Ja, men precis.
Och att så här, och istället för att det inte är en dröm, men det här är ju bara ett liv liksom. Det är ju bara mitt perspektiv av det här livet i det här universumet liksom, som jag påverkar ändå. Så att varför inte bara göra det liksom?
Ja, verkligen.
Men så den hoppas jag verkligen ni ska se. Och den andra filmen som jag såg bara häromdagen var Boyhood. Alltså,
inte hört.
Den jag tror att den är helt ny. Jag såg den olagligt. Och det handlar om en pojkes uppväxt, så det är inte så väldigt revolutionerande i berättandet. Men det intressanta med den här filmen är att den har filmats över 15 års tid med samma skådespelare. Så att det är mamman, systrar, jag tror i princip alla skådespelare är samma gäng som...
Det är i stort sett en dokumentär fast det är en spelfilm.
Exakt. och det är nog helt fantastiskt med det här, för att man i liksom den senare halvan utav filmen så börjar man se den här pojken som har växt upp, och den här karaktären är så självklar för honom. Man förstår varför den gör som den gör och varför den känner som den gör, för att man har följt den här karaktären så länge. Och man har sett just den här skådespelaren utvecklas, och det känns, alltså jag har aldrig varit känt så mycket empati för en skådespelare eller för en karaktär i en film. För att det är samma skådespelare. Och även om det just är ju därför, men det fanns ett sånt otroligt så här helhetstänk. Och jag menar, det var ingen så här, ingen dramaturgisk kurva som av det vanliga slaget liksom. Utan det var bara ett liv.
Okej, så den har egentligen ingen större handling.
Alltså det är klart att det handlar om den här personens liv, och det är det som är handlingen. Men just att kunna sätta det här livet i ett perspektiv, för det blev så tydligt de här 2,5 timmarna som filmen var, att ja, men han blir väldigt förälskad i den här ena tjejen, och sen så klipps det till nästa, och sen så är det en ny tjej liksom, och han har varit olyckligt förälskad, och det att vara i den här situationen av att det är hemskt, man är hjärtekrossad, men sen att livet går vidare. och att det bara behövs klippas dit.
Okej.
Okay. Alltså det var något väldigt speciellt som hände i mitt huvud där, när jag bara sa, men shit, det här är ju livet. Vad fan? Jag
kom, de har fångat livet i 2,5 timmar.
Ja. På ett väldigt fint sätt. Och det är ju såklart inte hela livet. Det är bara fram tills han blir 18-19 eller sånt där.
Ja.
Men det som jag tyckte var intressant just med den här filmen var att jag inte tyckte om den så mycket utifrån mina vanliga preferenser. Mm. Av att men det ska vara en häftig historia, eller att det ska vara action, eller vad fan som helst. Liksom. Ja. Att det ska vara snyggt filmat. Utan det var just att det var raka motsatsen till allt det där.
Mm-hmm.
Det var liksom bara en upplevelse.
Den berörde dig liksom.
Ja.
Ja, men det är ju det som är bra film egentligen, i grunden.
Mm. Och det, båda de här två filmerna då känns, det var så häftigt att få upp hoppet lite igen utav så här, att det finns bra film på ett sätt som kan bryta normen. Att det inte, ja men det är ingen Hollywood-rulle det behöver vara, och att det finns bra historier som kan berättas.
Mm.
Och att det inte behöver vara konventionellt, men att det ändå bär. Och de här, det var två independent-filmer de här, tror jag i alla fall, men sen blev de såklart uppköpta av någon större i efterhand antar jag. Men ja, det var väldigt härligt att få hitta två filmer på raken som var så bra liksom.
Men jag tänker ju också så här. Tänk att få det som skådespelare när du är... Hur gammal var han i början?
Ja, 4, 5, 6.
Ja. Nej, fattar du att få det som barn då när man är 4, 5, 6? Det här kontraktet på 110 A4. Där det står att vi äger din själ i 15 år.
Jo, men alltså, två av skådespelarna i den här filmen är nog ganska stora som inte alls var stora då. Liksom.
Men jag tänker om de skulle... Om någon skulle dö, så skulle de vara tvungna att skriva in det i manuset då, att så här, stora systern dog.
Ja, kanske. Jag vet inte, för det känns faktiskt ganska som att de har skrivit det här manuset under tiden, för att det är så himla tidstypiskt allt. Det är liksom så här Britney Spears, hon lilla systern till den här pojken, eller stora systern sjunger massa Britney Spears. Det är massa tidstypiska saker som bara passar så perfekt in. De är på ett Harry Potter-konvent och släppet av den sjätte boken och allt sånt där. Det är så här stora saker som man kommer ihåg från sin egna barndom. Och jag tror också varför jag tyckte om filmen var så mycket var för att jag just kunde känna igen mig så jävla mycket i den här pojken.
Uh-huh.
Ja, men se dem och lär er bara att det finns fortfarande bra historier att berätta där ute.
Ja, jag kommer definitivt se båda och försöka ta in dem så mycket som möjligt. Men ni kan väl också skriva ut vad ni tycker om dem och tagga med 150 kilo så att vi vet vad ni tycker. Ja, Magnus, jag tänkte på en grej som jag hittade i telefonen här för några dagar sedan. Ett början till ett ämne som jag inte vet om jag någonsin skrev in i vår segmentbas eller faktiskt inte har pratat om det, men jag tror att vi har nämnt det någon gång. Men det här, någonting som jag känner i alla fall har kommit på tapeten för mig mer och mer nu, och det är ju det här om den här podcasten, eller podcast överlag, men framförallt den här då, eftersom det är den som vi har närmast referens till, är lite självdestruktiv.
Mm.
Att du och jag alltid, alltså innan vi startade den här podden och när du bodde i Stockholm, så sågs vi flera gånger i veckan, hade intressanta samtal och vi kände varandra. Vi levde i varandra på ett sätt som vi inte gör idag, kan jag känna.
Mm. Mm.
Och att vi sparar oss från att ses tills vi ska spela in för att det känns bättre. Och det finns ju även aspekt, även om vi går på djupet med mycket saker när vi spelar in, så är det ändå saker som, det finns ju aspekter som man inte orkar ta för att de innehållsmässigt, alltså när jag som då redaktör i mig tänker att när jag ska berätta någonting, så sållar jag bort i viss information för att det är för en lyssnare inte intressant.
Exakt, ja.
Och då tänker jag att så här, men då tappar ju du och jag den kontakt vi en gång hade. Och syftet från början var ju att den här skulle bygga vår kontakt.
Mm. Alltså, ja, jag vet precis vad du pratar om. Vi har ju ändå, ja, men som du säger, det var ju syftet från början att vi skulle hålla kontakten och kunna liksom se, lära oss från varandra, vara i våra utbildningar och så vidare. Och Å ena sidan måste jag, så är jag ju givetvis jävligt glad för den här podden, för jag tror att vi nog inte hade haft lika mycket kontakt som vi har haft nu. Men å andra sidan så är det just vilken sorts kontakt vi har haft som har kommit på tapeten, som vi pratade om innan också, var att vi det känns som att det är ju den enda gången i veckan vi pratar numera.
Ja, men nästan så är det ju så.
Och det är ju lite av en sån nästan krisig situation vänskapsmässigt emellan.
Ja, men precis. Och jag känner ju att så här, jag vill inte bara ge upp och lägga ner den här podcasten, för att jag tycker att det vi gör är ändå intressant och roligt. Men jag känner ju också att någonting som du sa innan vi började spela in idag, att vi gör det här för lyssnarna att vi ändå, och då, att man gillar responsen man får och så här, och när jag svarar då att men vi gör det väl ändå för oss själva. Men det är ju inte helt sant heller, för att vi sitter ju här med mikrofonerna. Hade vi gjort det för oss själva så hade vi bara pratat med varandra och setts oftare och pratat om de här djupa sakerna, även om det inte hade varit lika uppstyrt. Men det är ju för att vi gillar att dela med oss och visa, eller i alla fall för mig handlar det om att lära mig skapa innehåll för saker. Och lära mig alla typer av olika medium för att driva innehåll framåt.
Och jag tror den här podden har ju, alltså så här, den har ju genererat en hel del samtal som vi nog inte hade haft utan den. Just för att man liksom tvingats på ett sätt att sätta sig ner och
reflektera på ett annat sätt.
Exakt. Och för att annars kan det lätt bli att tankar bara liksom försvinner bort i det man, ja men så här, jaja, whatever, orkar dyka så djupt in på någonting. Men samtidigt som den har genererat och konstruerat goda samtal liksom, så har den ju också varit destruktiv för andra samtal. Det här vardagliga, onödiga snacket som är lika viktigt för en relation liksom,
att, verkligen.
Det som kanske inte lyssnarna tycker är intressanta, men som du och jag ändå,
som du och jag måste ha för att kunna fortsätta bygga våran relation. Man kan inte bara, för att om vi bara ser våran relation som innehåll, Då blir ju det som min och min fasters relation, nunnan som jag intervjuade förra veckan. För att då går man direkt på det djupa, och man ser inte till att ta in och reflektera över vad en annan människa faktiskt gått igenom. Utan man bara vill till det gottiga och komma in på de djupa tankarna, eller på det humoristiska planet, eller vad det nu än är. Utan jag tror att det är viktigt att vi får det här, att jag tror kallprat är viktigt också. Även om det inte är någonting som vi ska spela in.
Vilket är, det här låter ju ganska så här knäppt egentligen, att vi eller det låter ju som att vi skulle behöva den här podcasten för att kunna ha det här samtalet också. Men vi har ju faktiskt pratat om det här innan. Det vi också pratade om innan var att vi båda är väldigt villiga om att göra någonting åt det här.
Ja, men verkligen. Och det handlar ju om att, eftersom att jag tror att det krävdes det här samtalet vi hade innan inspelningen idag, när vi väl insåg att det kanske inte bara är för vår skull som vi gör det här. Utan det är även för andra, och det är för att vi vill nå ut och kunna göra bra saker och bidra med bra saker inom andra branscher. Även om det inte är för den här podcasten, så handlar det om att vi, det är en bra, dels är en bra övning för oss, men också ett bra kanske CV att visa att vi faktiskt kan göra saker och har tankar utanför att vara två media douchebags liksom. Och plattformen är ju då krävande av att vi har människor som lyssnar på oss och tycker att våra fjantiga ibland, kanske ibland roliga, ibland absurda tankar är något att ha. Så det här är väl det jag säger nu är väl också för att det är väl för oss, men det är väl en vädjan till lyssnarna, att tycker ni att det här är bra, så sprid det vidare.
Och tycker ni att det är intressant eller att det är någonting som ni känner att men det här är, det här har jag också tänkt på, det här är min bild av det, så mejla det till oss. Eller säg någonting, gör vad som helst. Starta en egen podcast som vi kan lyssna på.
I hopp om att rädda våran relation.
Ja men precis. Nej men det, jag tror inte, alltså, vi har ju sagt det, det sa vi från allra första början, att om våran vänskap får lida så lägger vi ner den här podcasten.
Mm.
Men vi är också villiga att, eftersom att det har växt en kärlek till den, värda att kämpa för den.
Mm.
Och det är väl det absolut viktigaste vi har. Att vi har kärlek till varandra, men också till podden och ni som faktiskt lyssnar.
Mm.
Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Det får ni aldrig glömma.
Och det är vi ville göra det här transparent lite grann för er lyssnare också. Att ni vet vad som pågår. Precis. I våra huvuden kring podden.
Exakt, exakt. Så att om det är så att ni känner att ni vill prata om vad som helst, så tveka inte att mejla till oss på jockeochmagnus@gmail.com eller skriva på några av de sociala medierna. På, ja, till mig så skriver ni @falken31 och till Magnus så skriver ni @siglermagnus.
Och sen får ni gärna hashtagga med Mangladesh eller 150 kilo.
Ja men det är bra. Det är bra så att du vet vilka medlemmar du värvar till din nation.
Yes.
Det är ju så, hade du börjat plugga på någon så här stor, då hade du inte gått med i så här Stockholms nation eller Lunds nation eller Malmö nation. Du hade startat Bangladesh nation.
Oh yes, oh yes.
Men vi får väl helt enkelt avsluta det här avsnittet med någon bra låt. Har du något? Den här keynote-låten som är i bakgrunden på alla. Kling, 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 kling. Nej, jag vet inte. Jag har väl inget bra förslag just nu, men...
Fan, det kändes nästan som ett sånt här styrkande ögonblick.
Mm.
Som nästan skulle kräva en sån här clay-reader, eller en sån här... Du vet, if something's worth fighting for. Den,
lite det är sån här riktigt pampigt tal. Har du någon soundtrack till Walking Life eller?
Nej men vi bara låter det spelar ju uppenbarligen redan i bakgrunden nu eftersom du i efterhand har valt låten, så att här har ni det. Varsågoda.
Ja men perfekt. Vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi. Bra.
Puss.